sol, eller nu tror jag att tekniken är igång här. Fan, vi har sprungit på några stycken i korridoren. Dagen har ju gått en liten stund. Vem ska vi ta in först?
Vi måste ta in Ola Lundin från Brage. Vi har haft två missöden med honom på länk, så nu är det dags att träffa honom live.
Ja, du är också taggad på Ola, men vi drar igång vignetten och så startar vi det här avsnittet. Så där, varmt välkomna till Superettan-podden. Idag är det energi i rösten. Jag och Lelle sitter på Quality Hotel Friends. Det är upptaktsträff i Superettan. Och ja, vi ska försöka ragga till oss så många tränare och kaptener vi bara kan. Ja, 8 lag har ju presenterats i tabellen hittills. Mediatipset börjar om typ 2 minuter. Så det här introt får vi göra snabbt, Lelle. Mm. Vilka tror du kommer på 7:e och 6:e plats? Taskig fråga.
6:e och 5:e.
Ja, förlåt.
Men Östersund har vi inte räknats upp än. De kan inte komma högre än så. Jag skulle nog ha dem lite längre ner. Och sen så kanske de trycker in, vad kan det vara?
Varberg. Ja, men som ni hör, vi är här på upptaktsträffen. Vi kommer hämta in så många intervjuer vi bara kan. Vi kommer helt enkelt korsklippa mellan olika folk och så får vi se vem som är trevligast. Lelle, har jag glömt något eller ska vi sätta stopp och sätta klipp och så försöka, sen när vi kommer tillbaka, då har vi en tränare eller en spelare med oss.
Ja, exakt. Nu har vi chansen här att mata på 16 klubbar på plats. Nu kör vi.
Så där, då rullar vi igen. Introt har vi gjort. Jag och Lennart sitter här och vårt första offer, det är Kalle Holmberg. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur är det läget?
Ja, men det är bra. Det känns bra. Faktiskt, det är skönt att ha den här dagen gjord.
Ja, tyvärr så har du lite kvar med oss här.
Ja, men det är
ingen fara. Nej, det blir lite mer lätt tonat. Tippningen, vi börjar väl där då. Vad tycker du om Örebros plats?
Det är väl ganska rimligt ändå, skulle jag väl säga. Vi vill bli bättre än förra året och det är klart att vi vill inte vara med och blanda oss i bottenkvalen som vi var förra året. Klart att vi ska ha en jämnare nivå och 7:a, eller vad var vi, 8:a?
8 var det. 8.
Ja. Så na, men det är väl rimligt, det tycker jag.
Mm.
Du, nu har ni fått Christian Jardler hela försäsongen här. Vad gör det för skillnad?
Men det är klart att det gör skillnad. Vi har kört på bra och verkligen jobbat på de bitarna som vi kan påverka. Och vi vill bli bättre som lag och framförallt jämnare i våra prestationer.
Mm. Det är en hel del rutin som har försvunnit. Hur har du upplevt vinterns fönster och vad som har hänt i truppen?
Men det är klart att det blir lite en ombyggnad liksom, när många matcher försvinner med många startspelare som försvinner och bygga nytt och så. Men jag tycker vi ändå fått ihop en bra elva och en bra grupp framförallt som vill bli bättre och som tränar hårt för att bli bättre. Liksom. Mm. Så då blir det oftast bra om alla drar åt samma håll.
Vi tweetade ut när du sprang upp på scen att här kommer Superettan 2024s skytteligavinnare. Kan det bli så? Ska det bli så? Va?
Jag hoppas det.
Ja. Hur många mål? 13 förra året. 18 omgångar. Drar du den statistiken om det blir över 20 år eller vad sker?
Det är klart att jag inte satt någon mål så, men det är klart att jag vet att jag är där för att göra mål och jag har gjort ganska mycket mål i min karriär och framförallt inte eller som förra hösten. Så det är klart att jag vill göra mer än 13 och är upp mot 20 så är jag nöjd.
Mm. Är du lika taggad och inspirerad då, när du kommer in där och från din session utomlands? Du får ju full träff direkt. Kan du göra det igen? Liksom?
Jag hoppas det, absolut. Jag känner mig bra i kroppen och verkligen stark och får mycket förtroende och sådär. Så det känns ändå, det känns bra, det tycker jag.
Mm. Vi pratade lite om alltid Superettan. Det är så mycket spelare som kommer in och så mycket spelare som kommer ut. Jag vet, du var inne på det lite precis. Men de som du har närmast runt om dig. Kan du berätta lite om de spelarna och känner du att det är, vad kommer ni kunna åstadkomma?
Så fort när jag kom i somras så Kron kom ju typ samtidigt som jag och vi hittade varandra ganska omgående på träning och han gjorde någon assist med mig på första matchen så vi klickade varandra ganska bra och vi vet våra styrkor så. Och Mo kom in ny från Trelleborg men han har ju spelat med sen i min sektion innan i ÖSK så han känner jag också sen utan och innan så det. Sen har vi Backman och Bark som har spelat där oftast och de fungerar också bra. Så det är lätta spelare att spela med.
Mm.
Så jag hoppas vi kan göra mycket framåt och mycket poäng framförallt. Mm.
Det var ju en del frågor här ute om att truppen kanske är ganska tunn, skadekänslig. Hur mycket spelar det roll i år?
Jo, men det är klart att det är det. Det gäller att vara skadefria och verkligen... ja, framförallt det. Skadefria och få ha den elvan framförallt som ska spela. Och sen är det klart att de två, tre som kommer komma in kommer också vara viktiga för oss och hoppas kunna bidra med poäng de är. Men det är verkligen elvan som kommer göra det, tror jag.
Mm. En sån här upptaktsträff, hur tråkigt är det egentligen? Så får du träffa folk som du tycker om spelat med tidigare? Eller vad hittar du på en sån här dag utöver att prata på scen?
Jo, men det är klart att det tar ju tid såklart. Men det är samtidigt intressant och som du sa, man träffar många människor som man inte har sett på länge och många spelare och sådär. Så det... träffade min gamla förbundskapten från U-landskamparna liksom, Thomas Sturesson. Ja. Mm. Så vi stod och tjabbade lite och det hade man inte gjort om man inte var här. Så det, ja, men det är roligt att träffa folk man inte springer på i vardagen.
Nej. Kan du nämna någon ung spelare som vi ska hålla koll på extra mycket i ÖSK?
Ja, men vi har några stycken som kommer upp och gör det bra. Jag hoppas att Malik Mokede kommer flyga lite i år och ja, men han tror jag på. Han har bra spets och han hoppas jag får många minuter och göra lite poäng.
Fint. En sista fråga innan jag ska göra några snabba med dig. Vi hade med dig i podden, när var det? Innan sommaren? Nej, eller efter sommaren.
Efter sommaren.
Direkt efter du liksom klev in i Örebro. Då pratade vi såklart om det tidigare, det äventyret du hade utomlands. Och då tror jag har för mig att svaret ändå var att det finns en liten ambition att kanske testa på det igen. Samtidigt som du var väldigt tydlig med att Örebro är en plats jag tycker väldigt mycket om att vara i. Var står vi nu?
Jo, men det är klart att jag skrev ett långt kontrakt och jag har liksom familj och allt här. Mina två barn har börjat skola och förskola. Så det är klart att det ska mycket till, tror jag själv, att om det kommer något. Men kommer något som är för bra för att säga nej till, så är det så. Mm.
När ser vi ÖSK i Allsvenskan igen då?
Ja, innan jag lägger skorna på hyllan, hoppas jag.
Ett bra svar. Tack, Kalle.
Tack själv.
Och där rullar vi på nytt. Med oss nu, Degerfors, William Lundin. Välkommen.
Tackar.
Hur står det till?
Mycket bra, tack själv.
Jo, bra med oss. Den frågan får vi sällan.
Ja, men precis. Det var välkommet.
Ja, förvånande också.
Du tippade och gå upp till Allsvenskan direkt. Mycket press.
Ingen överraskning egentligen, med tanke på dels att man har spelat i Allsvenskan i 3 år och gått bra i cupen. Enda lag från Superett som gick vidare till kvartsfinal. Så att, ingen överraskning, men det viktiga är hur man hanterar det sen.
Du har ju inte varit huvudtränare på elitnivå allt för länge. Men hur trött blir man på de här tippningarna? De säger ju aldrig något egentligen.
Nej, de är inne på det. De har väl aldrig gissat rätt.
Nej.
Framförallt inte i Superett. Så att det är... Efter första matchen eller till och med i paus i omgång 1 så är det där tipset kastat bort och man är inne i verkligheten. Mm. Så att det är bara att hantera det på ett bra sätt.
Jag slänger in dig i hetluften direkt. Varför fotbollsspelar ett lag som leds av William Lundin?
Offensiv fotboll. Ett lag som förhoppningsvis skapar mycket chanser i matcherna genom ett varierat anfallsspel. Kunna hantera flera delar i spelet. Vi har bra passningsspel, kortpassningsspel med kontroll och ta sig fram. Men jobbar vi också mycket med inläggsspel. Vi tycker att vi har den truppen med forward som vi har sett i kuppen framförallt är väldigt heta framför mål. Så att vi vill ha bollen i motståndarnas straffområde och komma dit på olika sätt. Och det tycker vi har gjort bra under den första delen på säsongen. Och ett försvarsspel som vi har jobbat mycket med under säsongen också. Där vi vill ha bra i både... Ni hör ju nu att man vill bara på allting, men vi har jobbat mycket med försvarsspelet. Laget släppte in väldigt mycket mål,
ja.
Framförallt från förra året då. Nu var det Allsvenskan givetvis, men 62 mål på 30 matcher är alldeles för mycket. Så att, vi har jobbat mycket med det, att det är ett stabilt lag som vill försvara tillsammans. Det tycker jag man har sett också.
Är du nöjd med vinterfönstret här? Har du en trupp för att kunna vinna serien?
Väldigt nöjd med truppen. Det är ju... några dagar kvar på fönstret, så vi får se om det händer någonting mer. Men nöjd med senaste nyförvärvet också. Mm. Med Demirol från Hammarby. Nu när Mårtensson har kommit bort en tid. Så att, definitivt en trupp med väldigt, väldigt bra spelare. Den är inte så stor. Den kommer vara känslig, eller är känslig, om det blir för många avbräck. Som alla andra har, tror jag, i Superettan. Så man måste ha lite flyt där också. Många bra spelare, men inte så jättestor.
Tittar man på anfallet så är det väl anfallet bästa försvar som kanske är den bästa taktiken i år.
Kan vara så. Vi vill anfalla. Vi vill spela offensivt, så att vi har spelare för också.
Vi har varit inne på det, du och jag, Lennart, att det är ju verkligen en anfallsuppsättning som Degerfors sitter på, som är ganska få förunnat i Superettan. Du tror ju att det kan bära ganska långt.
Men jag tror det. Jag tror att, som William är inne på, sätter man det kollektiva, organisationen, försvarsspelet, så Degerfors kommer alltid skapa målchanser med de anfallsspelare man har. Och det är ju en styrka som många, jag tror, många andra kommer vara avundsjuka på i den här serien.
Nej, men verkligen.
Vad bär du med dig från tiden i Blåvitt, som ju var intensiv, om man säger så, kom från Trollhättan och sen till Blåvitt och kastades in i hetelden. Vad tar du med dig från den tiden?
Oj, en stor fråga alltså. Det kändes som att förra året var 10 människor typ, så att väldigt mycket, både på sportsligt plan, men också jobba i IFK Göteborg, i en stor klubb på det sättet, lär man sig väldigt mycket. Det var ju många tuffa perioder, men väldigt lärorika. Liksom, saker som är väldigt svåra att lära ut, man måste uppleva dem själv och ta lärdom av dem. Både mekanismer i en fotbollsförening och mekanismer i en grupp, och jobba med många olika. Jag hade ju 4 konstellationer. Bara en sån grej är ju svår att liksom lära ut, så att mycket erfarenhet som jag tar med mig.
Ursäkta min okunskap, men hur långt kontrakt skrev du med Degerfors nu?
3 år.
3 år, för att många gånger så är det ju som nu till exempel att folk media tipsar om att ni ska komma tvåa, men en målsättning är ju ofta längre än så. Har du liksom en kontraktsmålsättning att de här sakerna vill jag uträtta på mina 3 år och så tar vi det därifrån?
Ja, definitivt. Resultatmässigt så är det att vi vill liksom ta ett avancemang upp till Allsvenskan under de här 3 åren. Och det är hela idén med att skriva ett 3-årsavtal ihop med föreningen, att man har utsatt i målet att man har ödmjukhet och respekt att man har åkt ut. Vi pratade om det inne på uppdragsträffen också, att det är mer lag som åker ut direkt från Allsvenskan ner till Division 1 rakt igenom än att man går upp. Och det säger en hel del om Superettan, hur svår den är. Men med det sagt, så att man har respekt för serien, kan vi gå upp efter 1 år, då vore det fantastiskt. Men en målbild är att inom 3 år att man vill vara tillbaka.
En häftig öppningsmatch blir det.
Mycket häftig.
Hur mycket ser du fram emot den, och vad tror du om motståndet?
Nej, men premiär är ju alltid speciellt liksom. Oavsett vilka som står på andra sidan. Men just att tippningen ser ut som den gör, från media och även från tränarna själva. Och så möts de två i första matchen. Det är klart att det är en kanonomgång direkt. Det är viktigt, tror jag, att man tar matchen för vad den är. Det är en match av 30. Det kommer att vara extra tryck givetvis på den matchen, men att hantera oavsett hur det går. Vinner man, så måste man hantera det också. Förlorar man, så måste man också hantera det på ett smart sätt. Så att, men det är kittlande omgång.
Vem har varit din bästa spelare på försäsongen, om du måste välja en?
Mårtensson har varit väldigt bra. Så ett tungt tapp på att han blev skadad. Nu var det inte så allvarligt som vi trodde, men ändå så att han kommer missa en del på våren här. Så att han har varit riktigt bra ihop med Sebastian Olsson på centralt mittfält. De har varit navet i vårt sätt att spela både anfall och försvar. Sen tycker jag Lindgren har sett vass ut också.
Tack så mycket, William Lundin.
Tackar.
Så, då har vi vår tredje gäst för dagen, Lennart, och det är Adelisa Grabus från Discovery, och där är du expert. Hur är läget?
Det är bra, hur är det själva?
Jo, det är bra. Vad kul att ställa frågan. Vi sa precis till William Lundin att vi får aldrig den tillbaks.
Nej, det känns ovant att svara på.
Nu är jag rutinerad, jag stod på scen.
Ja, exakt. Hur var det att stå på scen idag?
Det var ju första gången där jag får ställa frågor till andra. Jag spelar ju själv fotboll, så då blir det oftast att jag får intervjufrågorna mot mig. Så nu blir det lite annorlunda kontext, men det funkar bra.
Vi hann snacka ungefär 30 sekunder innan vi drog igång, och då tog vi upp något intressant, så jag sa nu klickar vi på räck först. Men jobba med Superettan tycker vi är svårt. Allsvenskan, det skrivs så mycket och det pratas så mycket om det. Det är inte samma sak med Superettan. Hur gör du för att liksom försöka hitta en USP eller information som du kan komma med?
Ja, bra fråga. Men det är helt enkelt att jag kollar på alla matcher. Alltså det finns inget annat sätt. Jag försöker läsa så mycket jag kan på nyhetssidor, men där är det oftast att läser man GP så är det mycket om positiva grejer där. Så det är väl mest att jag måste bilda mig en egen uppfattning om liksom, vad jag tycker och tänker om lagen jag ser, helt enkelt.
Vilket lag tycker du ser mest spännande ut om man jämför med förra året?
Jag tycker Brage ser riktigt spännande ut. Kollar mycket på dem under Svenska cupen och jag tycker att de har en helt annan fart i sitt anfallsspel kontra mot förra säsongen och säsongen innan det. Så de tror jag kan vara vassa i år.
Du var med och tippade tabellen, va?
Nej, faktiskt inte den här tabellen.
Nej, det lät som på Ramin som att du var delaktig och hade gjort ett mediatips.
Ja, precis. Men jag har gjort ett eget, inte, ja, okay. Inte det här.
Nej. Vad tänker du när du ser tipset? Är det rimligt sådant?
Ja, det är ju klart att man tar Öster som topplag. Men jag tror att mycket måste klaffa där också med nya tränaren och få in hans spelsätt. Så sen har de ju väldigt bra trupp. Degerfors tycker jag ser otroligt spännande ut också. Så absolut att de är tvåa. Sen tycker jag att lagen där under är lite frågetecken. Helsingborg är väldigt osäker ifall de hamnar topp fem. Men Östersund och Brage där uppe tror jag också kommer fightas om platserna.
Mm, det känns som att Östersund är lite dark horse.
Ja, många tror ju det. De hade väldigt mycket problem, Magnus Powell, med sjukdomar och så. Men rent truppmässigt så har de ju kontinuitet och fått in en del som de önskade. Så de ser spännande ut. Är det någon spelare som du tycker kommer skina lite extra mycket i år?
Nej, det är väl Adjumani hade ju en bra säsong förra säsongen. Jag tror att han kan ta några kliv i år, men generellt tycker jag att truppen ser bra ut och precis som vi pratade om innan också så pratas det inte super mycket om Östersund av sina anledningar, men jag tror absolut att de kan överraska i år.
Och av spelare i Superettan i stort då? Vilka ser du mest fram emot att få prata kring och om och titta på?
Bra fråga, men jag tycker att Degerfors nu har väldigt spännande spelare. Exempelvis Gustav Lindgren tycker jag har imponerat stort under försäsongen. Jag tycker även att Gustav Nord i Sundsvall har sett riktigt spännande ut där. Så jag tror att han blir en liten ögonöppnare för många.
Vi fick lite kritik i vårt förra, eller om det var förra avsnitt, kring att vi inte kunde svara på vad Martin Foyston spelar för fotboll, och det tycker jag inte är så konstigt. Det är väl ingen som kan svara på det än, känner jag. Men har du sett Öster något här under Svenska cupen och försäsongen, och kan du säga något kring vad du tror de kommer komma med?
Men jag tycker ändå att de spelar lite liknande från förra säsongen, att man vill involvera Bergmark Wiberg väldigt mycket och Rodic. Man har också flyttat upp en central mittfältare, att man spelar med två tior istället för två balansspelare. Så jag tror väl det blir den största skillnaden. Hade ju velat se Niklas Söderberg ännu mer på planen där i den rollen. Har inte fått spela så mycket nu under försäsongen. Så jag tror vi kommer se lite liknande fast mer offensivt balanserat.
Vilka åker ur?
Åker ur, ja, där tror jag att Skövde åker ut. Sen tror jag att det står mellan Oddevold och Gävle.
Och vilka går upp då?
Det gör Degerfors och Öster. Och sen kvalet får vi se.
Vi får inte glömma kvalet.
Nej, men
de torskar väl ändå.
Ska inte kräva ett svar på det. Det kan ju vara 10 lag som slås om.
Ja, exakt.
Tack så mycket.
Tack.
Ännu en ny gäst, Joel Cedergren, GIF Sundsvall. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur känns det att vara tillbaka i Superettan på riktigt?
Ja, men det känns bra. Det är en helt ny roll. Jag är sportchef nu och har varit tränare i klubben i många år. Så att det har varit några månader med nytt arbete. Det är klart jag känner igen arbete som jag jobbat tätt med tidigare sportchefen Urban Hagmo. Men nu är jag inne i den här rollen och mycket nytt på kort tid.
Nu snodde jag ordet från dig direkt, Lennart. Men vi har skrivit ner här att det är ju dig vi ska plocka från GIF Sundsvall, för omsättningen är ju stor. Är det ett omtag eller varför har det försvunnit så mycket och tillkommit så mycket?
Ja, med flera anledningar. Först och främst är det ju att vi vill vara bättre än förra året. Ja. Vi hade ett jättetufft förra år. Så vi blir bättre. Sen ska vi samtidigt spara, eller jag på A-sidan ska spara ungefär 2,5 miljoner. Så att det är en av anledningarna, eller de anledningarna egentligen, varför vi gör omtag. Vi har sänkt medelåldern från 26 till 22 år, så det är ganska stor skillnad där. Jag tycker att vår trupp är, jag pratade faktiskt med Pontus Engblom i bilen på väg ner och sa det, du, ta ut en startelva om du var tränare. Hur skulle det se ut? Och då började han och sa, jag vet inte. hur ska jag göra där? Hur ska jag göra den positionen? Där är svårt.
Kul.
Så, ja, så att, och det är spännande. Vi har fler alternativ som knackar på dörren till startelvan. Mm. Så förändringen är stor. Många äldre spelar ut och många yngre in. Och jag tycker att det har varit en försäsong som ser lovande ut.
Ja, det tror jag många är överens om. Jag tänker om vi backar bandet då till de här tuffa samtalen, tuffa besluten. Det fanns säkert olika anledningar med olika spelare, men det var ändå så att ni fick en hel del kritik för ja, sättet som Lundström och Lindqvist och Linus Alenius lämnade klubben på. Hur, om du tittar tillbaka på det, hur var den perioden?
Ja, det är klart. Jag fick ju mycket kritik där. Man tyckte att det var fel spelare som togs bort och vart är vi på väg någonstans. Och inga spelare på väg in utan bara ut. Den kritiken som jag kan ge mig själv i det här läget, det är väl hur det kommuniceras till spelarna. Jag tycker att det gick lite för snabbt. Jag tycker att det var full respekt till alla spelare och vi önskar dem allt gott, men vi tyckte att det var bäst att göra det här omtaget av olika anledningar med olika spelare. Men jag hade gärna att i den här processen varit tidigare ute med spelarna och gett dem den här informationen. Nu tyckte jag inte att jag kunde det, för vi var inte säkrade och var kvar i Superettan för näst sista omgången. Så jag vågade inte prata med spelarna för tidigt. Hade jag gjort det om mina planer, då var jag rädd att det skulle påverka gruppen och vart var vi på väg då? Vi var fortfarande i ett väldigt svårt läge. Så informationen att vi inte vill ha kvar, de kom sent till de här spelarna efter säsongen var slut. Och det vart ganska abrupt. Så att den delen vart inte så bra. Nej. Som det landade.
Är det speciellt alltså, att gå från... tränare tar också många hårda beslut, men kanske inte att be folk att lämna klubben. Hur har det varit att du har haft vissa av de här som tränare och be dem att packa väskorna?
Ja, men alltså att jag får kritik av supportrar och sådär, det är väl inte kul att bli kritiserad. Det tror jag inte någon människa tycker. Men att göra någon som man känner relativt bra och haft väldigt goda relationer med, som jag hade med flera spelare och som har gjort ett jättebra jobb för mig och för klubben tidigare, och då säger jag att jag önskar att inte fortsätta den och ser hur det påverkar spelaren och vad som det gör med den människan, det är inte alls någon uppsida på det här arbetet. Nej. Det är tråkigt.
Vad tuffare än du trodde, låter det som?
Nej, jag har haft sådana samtal förut så jag vet att det påverkar mig, men egentligen så är det inte mig det är synd om, det är ju spelaren som råkar ut för det här, som gärna vill spela kvar och ser en annan framtid än den jag meddelar.
Hur är det att jobba i en klubb som GIF Sundsvall? Det finns många klubbar som har varit tidigare väldigt framgångsrika i Allsvenskan och Superettan, och GIF Sundsvall är en sån klubb som väldigt ofta spelar Allsvenskan. Nu gör man inte det, och jag kan tänka mig att supportrar tycker man ska det. Och därav har man en kravbild i alla fall utifrån, eller att folk nästan tänker att vi ska upp. Vill du jobba under de omständigheterna?
Jag tror att förväntningarna, jag skulle önska att förväntningarna är utifrån det man omsätter. Det tycker jag är en rimlig förväntan att ha som supporter. För ekonomin är ju viktig. Men mitt jobb är ju att försöka att göra det bättre än omsättning vi har. Och det är ju min målsättning. Sen hur mycket bättre jag gör redan i år, låt oss se det. Men jag tror att det är bra att folk tänker så. Samtidigt så är det någonting som är häftigt och roligt och spännande med att folk kan drömma och hoppas och tro och tänka att nu är vi på gång och det här är vårt år. För det är ju någonting som gör det levande. Skulle du bara gå efter ett Excel-ark och ekonomiskt och det skulle vara sanningen, då skulle det också vara väldigt tråkigt. Så att jag tror också att förväntningen utifrån hur året var förra året vi håller på att åka ur, det var ett tufft år för alla som tyckte om GIF Sundsvall. Så jag tror att förväntningarna är mer rimliga i år.
Du var inne på det, ni har fått bygga om truppen och velat bygga om truppen väldigt mycket ungt och underifrån från lägre divisioner. Många spännande namn, Gustav Nord, Jakob Finney. Ja, det finns försäljningspotential på ett annat sätt känner jag i GIFarna och jag kan tänka mig att du gillar det.
Ja, och det är en del av ska vi bli bättre så måste vi få mer resurser. Mm. Och hur får vi det? Ja, det kan vi få för att vi får pengar från marknaden. Men en viktig del är att skapa ett eget kapital via försäljningar. Jag vet inte om vi kommer sälja någon i år, men över tid så behöver vi, det var en del av intäkten i alla fall.
Och varför är Douglas Jakobsen rätt man att leda laget då? Det var ett tufft år i fjol. Mm. Yngre trupp nu, och som ni kanske har skräddarsytt lite mer, gissar jag, för hans fotboll. Varför är han rätt man på den här posten?
Mm. Jag tror på att en tränare och en klubb ska bestämma tillsammans hur man spelar. Att en klubb är med och sätter de stora ramarna och sen att tränaren är med och formar innanför den ramen. Och varför är han rätt man? Ja, för att han är en duktig fotbollstränare. Mm. Han är ung, han är 27, eller om han är 28 någonstans där. Jag vet inte om han har fyllt den. Men han är duktig och lär sig väldigt snabbt. Är väldigt öppen och en duktig ledare redan nu och en duktig fotbollstränare. Och vi ser potentialen i honom. Så vi vill ju vara en klubb som tror på människors möjlighet att förbättras och göra någonting ännu bättre. Och det tror vi på spelare men också med ledarna.
Min sista undran är de spanska influenserna. Nu är ni tillbaka i Katalonien här.
Ja, exakt.
Berätta.
Vi är... när jag var där på en utbildning för många år sedan som tränare så var jag i ett företag som heter Soccer Service. Ett spanskt konsultföretag. Men där tyckte jag fick min bästa fotbollstränarutbildning. Överlägsen den som jag har varit oavsett nivå här hemma i Sverige. Och sen dess har jag haft relation med dem på olika sätt. Utbildningar och annat utbyte. Och nu när det var dags att börja jobba här i Giffarna så kändes det självklart att jag ska ha en relation med dem. Så nu valde vi att stärka ledarstaben med en tränare till. Ion Doros heter han. Men sen kommer vi ha ytterligare samarbete med företaget. När det gäller tränarutveckling, analys på olika sätt. Men också stöttning till mig. Så att vi väljer att använda dem som ett utbildningsföretag också. Mm.
Okay. Mm. Du ska få springa vidare. Tack så mycket.
Jag kommer mest stå där borta tror jag, men det går jättebra.
Ja, men det var ju en liten skräll att du var här. Det stod inte uppskrivet innan, så det var ju bara en bonus.
Ja, men vad kul att ni tog in mig hit.
Ja, ja, men verkligen.
Tack. Lycka till i år och för en bra podd hörni.
Ja, tack. Så bra.
Sådär, Martin Foyston från Östers IF, välkommen.
Tack.
Hur är läget?
Great. I think it was really nice to see all the other coaches, all the other organizations today. We are now at the end, if not only one match left of our preseason, and I feel that we are ready to start the season. We're focused very much on how we want to look like. Every coach is different. If you come into a club where you've got continuity, as in you've been there before, you can carry on with what you've been doing. But my job has been very much as the new person coming in to set a new identity compared to what Usters looked like before. So that process has been very much similar to how it was in Häcken when I first came, that we had to, first of all, keep them up. But then when we started the second stage of the season, we had to build a new identity. So I felt quite comfortable with that task when I came to Uster, really.
Mm. Vi pratade med en av experterna på Discovery och då nämnde vi att vi har fått lite kritik från Östersupportrar att vi inte har koll på vad du spelar för fotboll. Vad för fotboll spelar ett lag som tränas av Martin Foyston?
An attractive offensive team, så enkelt. Mm. I want us to... they always say that the team is a reflection of the coach,
yeah.
But it's also a reflection of the players, and I feel the players that we have are very expressionist, if that's a good word to use, that I want them to feel that they have the freedom of expression to go out there and enjoy playing football, and I don't want to say we must or we have to. I don't want that to be in our vocabulary. I want it to be go out there and be the best you can be and enjoy the game in the right way with the right discipline and the right humility and the right behavior. But attractive, fast football, go out there and take the game, really.
Öster var tippade att vinna i fjol, men missade till och med kvalet. Hur var det att komma in i januari? Var spelarna mentalt påverkade av fjolåret, upplever du? Hur har ni jobbat med mentaliteten efter förra säsongen?
I think the players probably got a natural release from the season before with a new coach coming in. So I felt that the players were really fresh and open and excited for the new year. So I never really felt any hangover from the previous year. We've also lost a couple of players who have been at the club for a while. We lost Mons, the captain. So actually it's opened up a kind of fresh new leadership group where everyone is collectively responsible for the environment in which they work in. And I feel that process over time now has got stronger and stronger, that many players that maybe felt in the background feel like they can take place in the front. So I don't feel any sort of what happened last year happened last year. I don't feel it's come into this year at all. But I understand that everyone's wishes and desires are to win, and so are mine. Mm. But to talk about what you want to win, I feel is irrelevant because it's a short-term thing and you can get a little bit suffocated by short-term goals. Mm. And for me, it's important that we have a long-term perspective in the club, how our identity looks like, how our environment looks like. And over time, that I believe is more successful than a short-term goal of go up to the Allsvenskan.
Mm. Men lång tid, då ska ni till Allsvenskan.
Of a long team, the hope is obviously to be as high in the leagues as possible. But for me, it's also about stability in a club. It's very easy to say, well, everything will be sold if you just go up. But there are plenty of teams that go up and come down again. The last time Ulster went up, they came straight back down. Mm. So nothing is achieved by going up to the Allsvenskan. It's about sustainability and having a strong environment within the club where you can start to attract players over the future and bring players to the club based on what you do and how you perform. And I feel that that is important when you're trying to bring players to a club. Do I want to play for that team? Do I want to be a part of that club? Not necessarily what league they play in. So that's my main thought on it, really.
Ni förlorade, ni har redan en målskytt beprövad i Bergmark Wiberg kvar. Mm. Men ni tappade den, Westerberg, till utomlands. Alibek Aliyev, det känns som att mycket kommer hänga på honom och göra mål. Hur har han sett ut och kräver du mål från honom?
I feel it's been obviously well discussed that Westerberg was a key player for us over the last couple of years. But I feel that we replaced him with a better version. Alibek is driven, he's dynamic, he can do things on the ball that maybe Westermark couldn't do, and he comes to so many situations in games where he is exactly where he should be. So when it comes to strikers, it's just about that feeling, about when the goals start coming, they just keep coming. And with his record with Trollhättan last year, that is extremely difficult to do. And we shouldn't underestimate that Division 1 is also a very tough league to play in. So to score the amount of goals he did in Trollhättan, I think people need to understand that that takes a hell of a doing to succeed in that. But I'm really happy that we managed to bring him in. Mm. And he's made us better in all aspects.
Vi har ju pratat i den här podden om Adam Bergmark Wiberg väldigt mycket såklart förra året, om att han blev kvar. Det är ju helt galet för oss. Vilken tillgång för er. Får ni behålla honom hela säsongen, tror du?
Absolut.
Han är ju så bra så att han lär ju ha klubbar efter sig i sommar om han gör som förra året.
Ja, but he's not going anywhere this year, that's for sure. And when it comes to players' ambitions to play in different clubs or different leagues around the world, absolutely they should. But I feel that Adam being one of our captains as well this year, for me, I just want to create the best environment for him and to take care of him as a human being also. I feel that when he comes to work every day, he enjoys being in Ulster and he enjoys playing for Ulster. So in terms of ambitions or teams looking at Adam Wiberg, of course they should, absolutely. But he will be with us for the rest of the season without doubt.
Mm, då vinner ni Superettan.
Lennart? Nej, jag vill bara fråga ändå. mycket är ändå på plats i Öster. Det är en stabil organisation och Vito har fått jobba med truppen mer än ett år. Man har handplockat dig, Martin. Känner du ändå pressen att ni måste göra en bra säsong och sluta topp 2-3?
Yeah, I feel expectation, of course. Otherwise, I wouldn't have taken on the challenge. I enjoy the expectations of people expecting big things from Öster. But like I said before, it's more about what stimulates you. And I'm stimulated by living on the edge. And that's the reason why you're a football coach, because nothing is ever guaranteed in 1 or 2 years of your life. It was 2 years in Stockholm, then 2 years in Göteborg, now 2 years in Växjö. So I'm used to being in that uncomfort zone. And so is everyone else that was in this room today. So what attracted me to the club is the history, the way they run the club, and obviously having a sports chef who you can work with and works with you to build the best squad possible. And that for a head coach is a dream scenario or a dream situation to be in. So I see nothing but positive stuff from that type of setup.
Tack så mycket.
Oh, cool. Tack.
Så där, Lennart, med oss nu har vi Kleber Sarenpää, ny huvudtränare i Helsingborgs IF. Välkommen.
Tackar.
Hur står det till?
Alldeles utmärkt.
Fint. En lång dag, eller?
Nej, jag tycker den har varit trevlig, och när den är trevlig så går det fort.
Mm, sällan ni får träffas alla liksom branschkollegor eller huvudtränare. Hinner man byta ut något trevligt eller håller man sig för sitt?
Nej, det tycker jag definitivt, och det är skönt att träffa kollegor utanför matchbubblan när det är, man har matchmode så att säga. Så sen går vi tillbaka till våra bubblor.
Mm. Det var ju en fruktansvärd säsong för Helsingborg nästan i fjol. Klarade sig kvar med nöd och näppe. Tippade femma nu sen du kom in. Är det rimligt?
Ja, jag tror det är ganska mycket premie inbakad i vår arena, våra supportrar och en historia som lyfter det till några extra placeringar. Kanske en där vi faktiskt kanske är, och det vi försöker bygga upp. Men med det sagt så vet vi inte själva höjden på det. Utan vi börjar från botten och försöker hitta en stabilitet först och främst.
Mm. Jag läste att du pratade med Helsingborgs Dagblad om att truppen är väldigt ung. Och man kanske får lite känslan av att du vill köpa dig lite tid här.
Ja, men det... Jag skulle inte säga tid, men en nyanserad bild av vart vi är. Sen kan du kalla det tid, men bara att alla är nyanserade och förstår. Och sen ska man ha drömmar och ambitioner, absolut. Den ska inte vara orimlig, tycker jag, för spelarnas skull.
Vi pratar ju med väldigt många tränare, och det är väldigt svårt att få ut dem vad man vill åstadkomma. Och väldigt ofta så går de in på att det är ju ett jobb där man tänker långsiktigt och så vidare. Men vad är liksom de första sakerna du har tryckt på sedan ditt intåg? Det här måste vi se till att få till, eller se till att fixa.
En rollbeskrivning individuellt, så spelarna känner sig trygga i vad de faktiskt ska göra ute på plan. Och ta fram deras spetsegenskaper och bygga vårt bygge utifrån det. Så vi får ihop en helhet. Så de känner igen hur vi ska bete oss ute på plan. Det har varit det viktigaste. Och det går ganska snabbt att sätta faktiskt, tycker jag. Och det har de anammat på ett bra sätt. Och vi har inte haft några allt för stora hinder på det. Så nästa steg är att skapa starka relationer spelarna emellan. För att göra det riktigt spännande och bra. Men grundstrukturen finns där. Men det räcker inte, utan... Det är relationen och det där magiska, det tar lite längre tid. Mm.
Hur ska man göra för att, liksom, i fjol så kändes det som att det blev nästan ångestfyllt att spela på Olympia. Det sa ju åtminstone det hemmafacitet väldigt länge. Hur ska man göra för att använda kraften som ändå finns i att ha så mycket folk och det stödet man har på hemmaplan?
Känna en trygghet i sig själv. En trygghet i just rollbeskrivningen, det här förväntas av mig som spelare. Att jag ger dem en plattform att så här, faktiskt våga misslyckas. Det du får inte bli ångestdrabbad och rädd, utan jag vill att spelarna ska göra misstag om man ska hårdra det. För det är då vi lär oss och utvecklas i det. Och sen kommer jag bära det ansvaret för dem, utan ta det, utan de ska bara köra. Och sen så ska jag hjälpa dem.
ett hyfsat gäng ut, ett ganska litet gäng spelare in, tankar kring det?
Ganska enkelt, en ekonomi, en verklighet där vi är, som är väldigt tuff, som gör att vi hamnar där och har en väldigt, inte liten trupp ska jag säga, det är normal i storleksmässigt, men det är ändå 10 stycken 03-04 som man lyft från egen akademi, vilket är spännande. Baksidan är ju att de ska ju ta sina första steg utan att vi vet riktigt vart det bär av i det hela. Men det ska bli spännande att vara med på den resan.
Mm. Vad är kravet från klubben på dig den här säsongen?
Att jag sköter mitt jobb. Att jag har en bra träningsverksamhet och är tydlig i det jag ska göra. Så liksom, det är väl det. Sen i slutändan så handlar det om resultat, men det är inte det som är fokus, utan vi är någon helt annanstans. Mm. Och det är att skapa identitet för HIF, och som jag sagt, det är liksom, vi måste knyta an till supporterna, och de måste liksom känna igen sitt lag och börja lära sig älska sitt lag igen, och så vi liksom kan ta nästa steg sen tillsammans.
Mm. Vi måste vara snabba, så vi säger tack.
Tack!
Varmt välkommen Andreas Holmberg, ny huvudtränare i Örgryte IS. Hur är läget?
Det är jättebra. Det är lite mör i skallen efter en lång dag nu, men annars är det bra.
Har du någon koll på vilken intervjuordning du gör?
Nej, har jag inte.
Taskig fråga. Ja. Ja, som sagt, du är ju ny i Örgryte och du står på egna ben här på huvudtränaransvaret utan Solberg. Hur är det?
Det är kul. Det är jätteroligt. Det är utmanande att göra det själv. Men det känns också väldigt inspirerande och roligt. Mm. Så att, det har varit roliga 3 månader här snart.
Mm. Vad var det första du kände när ÖIS hörde av sig?
Att det skulle vara en perfect match.
Varför då?
Nej, men dels Göteborg, det är min hemstad. Jag har inte bott där på 17 år, och det var dags att komma hem. Dels för vad ÖIS presenterade för mig och hur de ser på framtiden. Men också för vilken klubb ÖIS är och egentligen borde vara. Så att det kändes väldigt bra.
Mm. Degerfors tog sig till Allsvenskan med dig och Solberg med en väldigt frejdig fotboll. Är det det du ska implementera i ÖIS nu?
Det är klart att vi vill komma dit så småningom. Sen måste man ha respekt och ödmjukhet för vad vi har varit de senaste säsongerna, och det har varit kval neråt 2 år i rad. Så att jag kommer inte börja i samma ände som jag gjorde när jag tog över Degerfors, utan det blir en annan ände. Men sen ska det förhoppningsvis bli samma slutprodukt så småningom. Mm.
Vi pratade om det innan här, att det inte hänt så mycket i truppen. Hur ser du på truppen? Vad är era styrkor och var är ni lite tunna?
Nej, men nu börjar vi har blivit av med 9 spelare med de här lånen som avslutas, i 5 lån också som missades att ta med där. Sen har vi fått in 4-5 spelare, och nu känner jag att vi har en, när spelarna är tillbaka, vi har nog haft några som varit på skadelistorna, så har vi en ganska konkurrenskraftig trupp med spelare som kan spela på flera positioner framförallt, och det tycker jag är en styrka. Vi har alternativ om det är så att vi skulle få skador, så att jag känner mig nöjd faktiskt, måste jag säga. Mm.
Tobias Sana, hur ser han ut och hur kommer du använda honom?
En fantastisk fotbollsspelare. Han är ju, det är ju, med bollen så är det ju kvalitet verkligen. Sen gäller det för honom att komma i form. Han har inte spelat fotboll på länge och tränat fotboll på länge. Så att där behöver vi ha lite tålamod. Han får komma ihåg att det är 30 matcher lång serie och 8-9 månader eller vad det är, lång serie. Så att han kommer tillföra jättemycket när han väl är i form. När det gäller position så finns det flera positioner jag ser honom. Han skulle kunna spela i båda mina 10 positioner. Han skulle kunna spela 6 också. Så att det är framförallt. Men det går att hitta andra lösningar också. Falsk 9 exempelvis, det beror lite på vad vi behöver för dagen.
Du säger fantastisk fotbollsspelare. Är det du har sett av honom innan som gör att du säger så? Eller är det sedan han har kommit och verkligen har fått se att det här är en bra fotbollsspelare?
Nej, men jag känner honom. Ja. Vi har spelat tillsammans en gång i tiden.
Till och med.
när han kom upp som junior i Kviding för många herrans år sedan. Mm. Det är nog 18 år sedan eller någonting sånt. Men sen är det ju delvis allt jag har sett i hans karriär, hur han ser ut, men också hur han har bara varit på de här träningarna han varit med på. Så, så ser man vilken bra fotbollsspelare det är.
En sån värvning kan jag känna ändå kommer med förväntningar, öka pressen på er. Det känns som en satsning. Vad tycker du att man kan förvänta sig av ÖIS? Ni är lågt tippade av media.
Ja, jag tycker det är för lågt, absolut. Mm. Samtidigt så förstår jag varför. Det har ju varit, kollar man på listan ut med spelare, listan in med spelare och lägger ihop bort vi har varit de två sista åren, så kan jag hitta en rimlighet i det. Mm. Jag är övertygad om att vi inte kommer vara på någon av de fyra sista positionerna, men det är där någonstans. Det blir ett stabilt mittenlag det här året. Allting utöver det framåt är bonus. Vi ska utveckla vårt spel, vi ska utveckla hela projektet egentligen med ÖIS och ha en bra stabil grund att stå på framöver. Något långsiktigt att hålla fast sig vid. Mm.
Du var på väg att springa när vi grabbade tag i dig, så nu ska du få göra det. Tack så mycket. Ja, vi går vidare, Lennart. Framför oss nu har vi Max Mölder, Landskrona Boys. Välkommen.
Stort tack.
Hur står det till?
Det är bra. Lång dag, väldigt mörk sal, så att i slutet blev man lite pömsig. Men ja, det var en bra dag.
Du och ditt boys tippade sexa. Vad var den spontana reaktionen på det?
Att det kändes ganska naturligt. 6-6-7 tre senaste åren, så det kändes ganska naturligt. I övrigt så ger jag inte så mycket för det. Utsikten 3 förra året och tippade 14 år, det säger väl det mesta.
Mm. Vi har gjort den här podden i 3 år, och när vi pratar om Landskrona tycker jag ofta vi kommer tillbaka till att det finns en fin spelidé, det finns en fin grund och det spelas ganska fin fotboll. Nu var det många fin, men det här steget har ju inte tagits, det allra sista steget. Varför eller hur tar ni det steget i år?
Det är en stor fråga ju. Mm. Jag tror att 21, om vi börjar, vi backar tillbaka lite, så tror jag 21 är ganska övertygad fortfarande om att vi hade gått upp om organisationen såg ut som den gör idag. Vi fick ju alldeles för många skador på hösten. Både på Haier, Zomar, Ottosson och Filip Olsson samtidigt typ. Hade några matcher där vi inte hade någon forward klar heller. Så jag tror liksom hade vi haft den organisationen vi har idag som vi har lyckats bygga upp med tanke på de här försäljningarna som vi har stått för sista tiden, så tror jag att steget hade kunnat tas redan då. Men nu är det nu. Och det är en jäkligt bra fråga. Jag tror liksom om man bara kollar taktiskt, så tror jag den största grejen som vi i staben i alla fall har noterat, identifierat, det är vårt försvarsspel. Och då pratar jag inte bara kollektiv eller bara höga eller hur vi försvarar eget straffområde, utan även kollektiva bitar och 2-2 relationer i försvarsspelet och försöka liksom principiellt få till det också. Så där har vi jobbat ganska mycket. Jag tror det blir en stor nyckel. Samtidigt som Landskrona som klubb, då har vi redan i år sålt en spelare i OCD Varar och till Österrike, att hur kan vi rekrytera när vi säljer, men där vägen inte är lika lång till att de kan bli lika bra som de vi säljer. Det är en svår fråga.
Du var inne på försvarsspelet där. Ni hade ju ett tungt tapp i fjol. Han är tillbaka nu, i alla fall här då, Filip. Mm. Vad betyder det för er?
Det betyder jättemycket. Det är ju inte bara att han är en bra fotbollsspelare, det är en av de mittbackarna ihop med Hedekvist som är en riktigt bra försvarsspelare. Jag tycker Brusseres har tagit ett stora steg också. Att man har den här ambitionen att man faktiskt älskar att försvara, man älskar en löpning mot eget mål, mot en anfallare i motståndarlaget. Och Hedekvist som älskar att slåss i eget straffområde och sånt. Det är väl sådana här delar som vi kanske har saknat, givet att vi vill vara det laget vi är. Och där gäller att hitta den balansen att vi ska inte bara vara fina och sköna, utan vi måste älska och försvara också. Nu kommer jag inte ihåg frågan, men Filip var det, va? Han betyder mycket.
Det var ett bra svar. Ja. Vi var inne på Diawara, var väl lite kort. Behöver han ersättas? Har ni ersatt honom?
Vi tog in Iler i somras, förra sommaren. Så att på sätt och vis kan man väl säga det. Vi tog också in Burakovsky och Wendt, även om det kanske är mer ytter forwards. Men vi är ganska trygga där vi är. Jag tror att skulle det komma in någonting nu sista dagarna så är det i så fall en nia.
Mm. Kommer in en nia då? Sista dagarna?
Vi får se.
Vi får se. Ja, Lennart, något?
Ja, jag funderar på, du var inne på några unga spelare där. Ni har ju varit extremt skickliga på att träffa rätt från lägre division. Vilka spelare har tagit kliv här under vintern?
Jag tycker två solklara, eller alltså om jag ska säga fyra stycken som har verkligen imponerat så är Robin Čavić en, men den är kanske mer solklar så. Emil Lindman är en annan som faktiskt bara är 0-3, det glömmer man av. Och sen har vi en 0-4-0-5 som har tagit otroliga kliv, och det är ju Max Nilsson och Vincent Sundberg.
Så det blir ungt i år igen.
Ja, men är äldre.
Ja. Vet du vad? Nu har vi snott dig, vi har snott Andreas Holmberg, båda som ska dra vid sig. Tack.
Tack.
Jag säger sist men inte minst, för att nu har varenda tränare dragit och med oss har vi Filip Trollér från GP. Jag kollar på Lennart, men jag ska nog kolla på dig i läget.
Ja, bottenskrapet till sist här. Jag är kvar i alla fall.
Ja, fint.
Ja. Mediakåt.
Ja, precis. Exakt. Exakt så är det.
Hur är det?
Jo, men det är jättebra. Vi har varit, jag och min kollega Fredrik Janlin har varit här uppe i Stockholm 2 dagar nu och köttat lite enkätfrågor med både allsvenska och superettanlag. Så man är väl lite mör nu, men det är bra annars.
Vad säger resultatet?
Ja du, det är en enda hög i mitt huvud just nu. Det är, ja, jag vet inte. Vi får återkomma till den, tror jag.
Ska
jag
inte förstöra GPs?
Jag ville genskjuta dem. Ta in det i våran,
ja, men vissa bjöd ändå till där. Lite roliga svar har vi nog fått. Men ja, vi får bena ut det där.
Vad känner du om Superettan 2024? Du är ju Göteborgs förankrad reporter och där har du förlorat ett lag i Gais. Mm. Ett stort derby i Gais mot Örgryte. Och jag vet inte, vi har pratat om att den här säsongen har ju faktiskt förlorat en lag som drar publik. Vad känner du?
Nej, men jag instämmer i det. Och det är klart att alltså ÖIS Gais, den rivaliteten har ju varit någon, liksom ett starkt lok för oss i Superettan, den pulsen som man bygger upp. Är de två i samma, då är det klart att det blir lite mer hets, det blir lite mer intresse och sådär. Så det är klart att ur ett Superettan perspektiv är det tråkigt att Gais har gått upp. Samtidigt så har vi då kryddat till stämningen i Göteborg då på den allsvenska nivån, där den är hetare än någonsin kanske. Och vi har ju faktiskt både ÖIS och Utsikten kvar i Superettan, och det blir intressanta säsonger för dem också. Så, men kanske inte riktigt lika hett på förhand så.
Nej. Andreas Holmberg kliver in här i ÖIS, Pontus Farnerud dessutom på sportchefstolen. Är de på väg mot någonting bra nu?
Jag tror det. Jag lobbade ju själv när det stod klart att Jeffrey Aubin skulle lämna, så lobbade jag upp Andreas Holmberg som ett bra namn, just för att han, dels är min bild av honom att han har en tydlig liksom filosofi, inte är en tränare som håller på att ändra så himla mycket, även om Degerfors hade jobbigare år i allsvenskan på slutet, kanske de två sista så där, ja, de hade väl rätt jobbiga år hela tiden, men de höll ändå fast vid sin modell och det här 3-4-3-spelet och en offensiv approach. Och sen tror jag också att han har ju de där egenskaperna som behöver så mycket efter, ja, men sen Thomas Askebrand lämnar 2019, så har det ju varit egentligen hela havet stormar hela tiden nästan. Alltså det har ju nästan aldrig blivit någon lugn och ro där, och det har varit turbulent och folk som försvinner hit och dit och stort missnöje bland supportrarna ofta liksom. Så de behöver någon som man kan samlas lite runt och som inte spretar iväg och ballar ur, och Andreas Holmberg känns ju verkligen inte som en sån person. Så jag tror väl att både hans fotbollsmässiga egenskaper och hans personlighet passar klubben väldigt bra. Sen Pontus Farnerud, lite svårare att säga, så han har kommit in i ett ganska tufft läge, så ganska kärvt ekonomiskt, så han har nog inte haft så himla mycket att röra sig med, men jag tycker ändå han har gjort ganska, de nyförvärven de har lyckats få in tycker jag känns ganska kloka och sunda, lite frågetecken kring vissa kanske, skadestatus och sådär. Och så har de gjort sig av med lite, om man får säga, dödkött liksom. Så jag tycker de har stuvat om det på ett bra sätt, och ja, jag tycker att de har gjort en bra vinter totalt sett.
Du först. Ja, Tobias Sana, flipp eller flopp undrar jag.
Jag tror att han blir en flipp. Det är lätt att titta på hans ålder då. Han är väl född 89 och fyller 35 i år. Men tittar du på Tobias Sana, hur han är på planen och som spelare, så är han har inte den här tunga kroppen, utan han ser ut som en junior. Alltså det är svårt att ta in att Tobias Sana är fucking 35 år snart. Alltså han ska ju vara max 24 typ. Nej, men, och så tycker jag han ser ut. Han är fortfarande snabb i fötterna. Jag har sett en träning med honom sedan han kom igång, och alltså får han bara vara skadefri, och han har ju faktiskt inte haft så mycket skador, utan det har mer varit en allvarlig skada i Häcken, inte så att han har massa skavanker hela tiden, då tror jag han blir jättesuccé faktiskt.
Ja, men han har varit ganska skadefri under sin karriär.
Ja, alltså det är ju inte de här, om man jämför med Bärkroth då till exempel, liknande typ av värvning för några år sedan, som har lite mer historik av att fasen, den baksidan. Exakt. Och den, alltså mer hackigt. Sana känns inte riktigt samma där, och nu har ju Bärkroth också fått vara hel hittills, så kan de två vara hela, då tror jag det blir riktigt bra. Och Sana, han är väldigt duktig på att ta hand om unga killar. ÖIS har många unga killar som kommer underifrån i år. När de har en lite smalare trupp så kommer fler akademispelare få chansen att komma upp och träna och kanske också spela en hel del vart det lider. Och där tror jag Sana är jätteduktig, för han är så värdefull både i Blåvitt och Häcken ur den aspekten.
Vi pratade med Andreas Holmberg. Pratade om Sana. Och han reagerade ändå ganska, alltså han sa fantastiskt. Han sa att en fantastisk fotbollsspelare, och han sa det på ett sätt som fick mig att känna att det här har du nu fått se och det ser väldigt bra ut. Och då fick vi då svaret att ja, jag känner ju honom väl, och sedan innan, vi har ju spelat ihop när vi var yngre.
Ja, det är väldigt länge sedan.
Det hade jag ingen aning om.
Jo, det
har GP koll på.
Ja, jo, men det har han, det berättade han i något sammanhang när det ryktades som att Sanna var på gång. Så ja, men vi har ju lirat ihop. Ja. Det var inte så att jag satt på det i minnesbanken och bara, just det, 2007, då spelade det Sanna och Andreas. Men det hade de ju gjort. Det var väl typ Zoran Lukic som var tränare där för just dem eller någonting. Okay. Det är rätt många som har varit där och röjt runt i kväll. Faktiskt.
Ja, nej, men det minns jag även från när jag var yngre, att det var en jag vet inte om man kallar det akademi då, men ett lag som hade väldigt, väldigt god och duktig ungdomsled. Det minns jag verkligen. Vi pratar ju väldigt mycket i Göteborg, men jag tänker ändå att ditt jobb tvingade dig att kolla också lite annat i Superettan. Vad känner du inför året? Vilka lag tror du på? Media har ju tipsat och sådär. Var du med och tipsa?
Jag var med och tipsade. Jag såg den, du vet, det var någon länk man fick utskicka till sig sådär, så jag såg den ganska sent, så det blev rätt så hastigt ihopkastat tips, ska jag vara ärlig och
måste
säga.
Måste inte gå in på ditt tip, men vilka, om du kan liksom, har du någonstans det sticker ut lite gentemot mängden?
Jag tror ju i alla fall, om vi då tar det tipset, vad jag minns att jag hade ju både ÖIS och Utsikten högre upp än på kval, vill jag minnas i alla fall. Sen var det nog ganska snarlikt, alltså Örebro kanske hade lite högre upp. Tycker Kalle Holmberg, Samuel Kron, samarbetet där, får de vara skadefria, då är det ju ett av de spetsigaste vapnen vi har i Superettan. Sen är det klart, alltså jag jobbar på GP och jag utgår från Göteborgs perspektivet i många fall, och även om jag tittade rätt så mycket Superettan och gör det mellan varven liksom, jag är ju från nordväst Skåne, så jag tittar en hel del på Helsingborg och sådär, och ja, men Landskrona, alltså norra sådär, men ja, Landskrona också så här spännande lag, jag hade nog dem också kanske lite högre. Ja, nej, men det totalt sett måste jag säga, det är svårare, man säger väl alltid det, men det är fan svårare än någonsin det här året alltså. För det, nu har vi haft fel med att många tippar väl Helsingborg, alltså man tippar det stora laget ofta. Jag tror väl att Degerfors och Varberg, just för att de inte är riktigt de här tunga klubbarna, det är inte riktigt lika mycket ångest när de kommer ner, därför tror jag att deras möjlighet att stå sig lite bättre är en ännu större chans, för att de, skulle de få en halvrisig start, så är det inte, kommer det inte bli den här paniken som det blir i klubbar som Helsingborg, ÖIS, Gais, liksom så.
Nej, men där är jag helt med dig, och som du sa också, det är ju så knepigt att man ser det så, men det gör man ju verkligen, att när de större lagen åker ner, då tror man mindre på dem, och när det är lag som Degerfors och Varberg där man känner att pressen bör vara mindre, då tror man lite mer på att det kan gå igen. Vi har ju pratat om Varberg som kanske, i alla fall jag har pratat om Varberg som det laget som jag kanske tror på kan göra det ganska bra i år, av den enkla anledningen att de förberedde sig så tidigt för det. Och det känns som att Superettan, Man ska inte svara till det i Superettan. Det är väldigt enkla saker som gör att man kan vara duktig i den här serien. Och många gånger är det bara att saker på plats. Och det tycker jag Varberg ändå har fått in. Ja. Och så, de har ju snott med alla som var framträdande i Skövde.
Ja, precis. Linderoth. Och han är ju, alltså det är typ exemplet på en tränare om man tänker på förhand, bara som ska kunna lyckas i Superettan. Ja, för att han skäms inte för att vara lite primitiv. Eller så. Det är ju många Superettan-tränare som kommer ner till Superettan så, ja, det är den fina fotbollen, den är offensiv, framåtlutat, hej och hå, och så är det så mycket snack om det i början. Och så går det 10 omgångar så har det skitit sig för hälften och så är det full panik och så är det dags att börja bli cynisk då. Liksom. Det tycker jag att han gjorde så himla bra i Skövde, och de tog ju fram det ännu mer kanske då under hösten där de gick tillbaka till det här riktiga Skövde-tuffandet, och det räddar ju dem kvar. Och det tycker jag också att Utsikten faktiskt har gjort bra, att de också tuffa, spelat småfult, hårt, liksom grisigt. Men sen när de väl hade skördat lite poäng, ja, då har du massa självförtroende och kan börja lira loss istället. Och sen på sommar spelar de ju skitfin fotboll, tycker jag i alla fall.
Vi pratar ju, eller Bosco pratade om att vår trupp ser bättre ut i år än vad det gjorde förra året. Du ler.
Ja, jag håller väl inte riktigt med. Eller så här, jag tycker det är ändå ganska bra värvning. Malcolm Orensa, bra värvning. Lukas Lima tror jag kan bli bra. Han har sett lite halvtrubbig ut under försäsongen. Daniel Hermansson, svårt att säga. Kevin Rodblad också lite sådär. Men Carl Boom kommer ju komma tillbaka om exakt när återstår att se. Men
ja, han sa ju uppehållet, sommaruppehållet, ja, gick han in på, så det är han ännu inte redo.
Nej.
Var länge han varit,
jag trodde han skulle vara
fit for fight, trodde jag verkligen.
Nej, men så här, jag tycker att totalt sett så Korsman kan ju ta en jäkla tid.
Alltså. Ja, absolut.
Så, och det kommer ju ta lite tid för honom säkert att stegra igång också. Men kan han hitta tillbaka så kan det ju bli en liten usp för dem att ha under hösten om han kan liksom så. Men totalt sett blir det av med Wilhelm Nilsson som jag tycker var topp 5 mittbackar Superettan i fjol. Erik Gunnarsson som ändå var väldigt stabil i mångt och mycket. William Milovanovic som är en jäkla dynamisk spelartyp som är svår att ersätta. För det finns inte så många mittfältare som har de egenskaperna. Och Lukas Hedlund. Som,
och sin målskytt. Varje lag.
Alltså, då är det ändå så här. Då jobbar du ändå lite uppförsbacke. Även om jag tycker att flera av nyförvärven ser intressanta ut. Och jag tycker det är klokt att de har bantat truppen. Men här och nu, nej. Då tycker jag inte att Utsikten har ett bättre lag på pappret än vad de hade i fjol.
Vi ska avsluta det här. Du sa att du tippade både Utsikten och Örgryte någonstans där i mitten. Du kommer inte ihåg exakt, men vilka har du överst?
Jag tror att jag satte Degerfors överst. Och det känner jag att...
Alltså, Degerfors?
Degerfors.
Ja, men Örgryte eller de, Utsikten.
Ja, jag trodde du menade...
Jag kanske sa Degerfors.
Vilka har du överst?
Jag trodde du menade vilka du har.
Ja, det trodde jag också.
Hela serien. Nej, men jag...
Av dina klubbar.
Ja, nej, men jag vet att jag hade dem typ bredvid varandra. Jag, helt ärligt, jag minns fast inte. Men jag får väl så här gå på känslan.
Vilka tror du kommer vara bäst?
Ja, precis. Vilka jag tror kommer vara bäst.
Det är med små marginaler då.
Ja, nej, men den här samarbetningen gör väl ändå att jag... Samtidigt deras försvarsspel, jag är lite bekymrad och deras vägnar där. Alltså, nu är Kristoffer Stiffe och Dyrestam har haft problem här under försäsongen och det har sett riktigt risigt ut. Och apropå det här med syn, jag säger fan Utsikten ändå. Alltså,
ja, okej, okay. Det kändes som att du ändrade ditt svar i svaret.
Ja, jag gör faktiskt det. Alltså.
Och Degerfors först?
Ja, och Degerfors först. Här och nu, men jag kommer nu, vi ska ju själva på GP leverera någon form av tips. Så jag har några dagar till på mig att fundera.
Jag är inne för andra,
så det kommer nog vara lite fram och tillbaka här. Men här och nu så har jag nog fasen Utsikten något hack över ÖIS då.
Filip Trollér, tack så mycket.
Tack själva.
Sådär Lennart, då har vi skickat iväg Filip Trollér och jag ställer frågan som jag ställt till varenda tränare. Hur mår du?
Men jag mår bra. Det var, vi trodde att det skulle vara mycket tuffare. Vi hade ju planerat för 6 intervjuer, men hälften drog ju efter 3/4, så det blev svårt.
Ja, jag känner exakt samma som dig. Jag känner att jag vill ursäkta mig till de som lyssnar, för att det blev ju ett antal tränare, det blev en journalist och det blev en Discovery-expert, men de som inte har så bra koll på Oddevold, Sandviken, de var ju borta när vi gick tillbaka och skulle ragga upp dem. Så lite besviken, men jag tycker det blev väldigt trevligt det vi fick ihop.
Ja, men det blev bra. Så att, innehållet är det inget fel på. Men vi får väl helt enkelt ringa upp och bjuda in gäster från de här klubbarna vi missade.
Det har vi varit bra på tidigare år, så det ska vi se till att göra. Men vad tar du med dig då? Det vi har fått, de vi har fått prata med och det vi har fått prata om.
Ska man börja med programmet på scen så... är det väl, ja, det är inte det roligaste man har varit med om, kan jag väl säga. Det är ganska mycket ett kryss två svar, och jag vet inte varför man måste vara så försiktig och inte så, vara så bjussig där man väl står där. Jag tycker det, man kan väl vara lite rolig när man är där uppe på scen. Men det var inte alla som bjöd till, så är det. Sen helt annan dynamik när man får sitta så här. Du och jag och ett intervjuoffer vid ett bord och tre mickar. Då tycker jag att vi fick ut väldigt mycket från väldigt många. Och man fick se nya sidor som man kanske inte ser i de här tv-intervjuerna.
Mm. Nej, jag är med dig. Jag vet inte om varför jag har hakat upp, men jag försöker liksom minnas tillbaks på vad vi pratat om den senaste timmen. Fastna på Tobias Sanne, jag tycker att det gjort det för mycket, men jag tycker det var väldigt kul att Andreas Holmberg nämnde honom som en fantastisk fotbollsspelare, och på något sätt så försökte han ju också sedan prata ner honom lite. Känslan var ju att han tror ju väldigt mycket på honom i år. Mm. Och det ska bli kul att se.
Ja, herregud, alltså hans höjder i Häcken senast var ju väldigt höga. Sen hade han ju en bra omgivning också, ska ju sägas. Men jag tror också att bara han kan liksom acceptera sin roll och ÖIS liksom status just nu, att man kanske inte är ett topplag och inte blir destruktiv i det på planen framförallt, då tror jag att han kommer vara en väldigt stor impact för ÖIS och en, helt enkelt en, ja, en spelare som säljer.
Kan du gissa vilken person vi inte fick hit som är den största besvikelsen att vi inte fick, som jag känner?
Oj, som du känner? Boskorovic?
Ja, det hade varit väldigt kul. Men det är en annan. Jag tror du kanske, om du tänker på vem du känner, så tror jag kanske får rätt svar.
Ja, det var spännande. Men fan,
vi kan inte fundera för länge. Ola Lundin såklart.
Ja. Nej, sorry Ola. Jag sa ju att vi skulle intervjua dig. Men det får bli på länk, även om det inte brukar funka så bra.
Exakt. Vi har ju suttit på länk med honom två gånger.
Ja.
Vi har fått till det en halv gång, ja, tror jag. Fått med något svar. Det är tråkigt och bara bra i sig också. Det pratades ju lite upp av några av de som satt här, ja, och går lite som en dark horse,
ja,
kanske.
Ja, med all rätt. Sen hade jag glömt bort att de har basunerat ut att de ville gå upp till 100-årsjubileumet, vilket är nästa år. Så de har ju satt lite press på sig själva internt. Men ja, med Camo S som verkar ha hittat en ännu högre nivå och ett par spännande namn in, så de kommer bli svårspelare.
Mm. Och så ska jag understryka en sista gång bara att de som vi inte fick med idag, sjukt surt, men det ser vi till att lösa här, ja, men när säsongen drar igång, och för varje vecka som går så ska vi verkligen bocka av alla lag. Ja, Lennart, ska vi tacka?
Vi tackar, och så har vi bara några veckor kvar nu.
Det har vi, fan vad kul det ska bli. Tack svenska fans för att vi får göra den här podden hos er. Tack Rekat och Klart, tack Lennart. Vi hörs igen nästa onsdag.